Så är frågan om ni är klara för att lyssna till något norsk, svensk och förstå någonting av det. Går det bra? Tack ska ni ha. Vi hade seminar i förmiddag om att ge det vidare, att bygga församling för alla generationer. Det var en ledarbrunch. Och jag delade något av det jag skrivit i den här boken som också är kommit på svensk. Och det kom till den stora nationella barnledarkonferensen i Jönköping i mars förra året. Så jag är glad att den har kommit på svensk. Jag är glad att den inte svarar på alla frågor, men den skapar goda samtal. Så om du vill så finns den boken alltså att beställa på något sätt. Så jag tänkte att den här predikan den här kvällen skulle jag följa upp seminariet. Även om ni inte har varit där så är det i samma tematik. Och jag tänkte att för den här kvällen så skulle vi kunna tala om att älska alla generationer. Är det okej? Ja, det ser ut som om den församlingen består av flera än en generation. Jag ska inte gissa vilken generation du tillhör, men det är fler än en generation till stede i den här gudstjänsten. Jag tycker om det här kortet att fyra generationers händer berör varann. Och du kan få lov att tacka Gud för att någon har lagt sina välsignade händer på dig. Och så kan du tänka, vem lägger jag för tiden mina händer på? Vem berör dig och vem berör du? Det är det handlar om att älska alla generationer. Vi sa på seminariet i förmiddag att en etablerad församling som har levt i några år som regel består av fyra generationer. Och jag ska inte fråga dig om vem som är över 75. Det ser vi ju. Nej. Men det finns en generation mellan 50 och 75 som är mor- och farföräldrar. Sen så finns föräldrar med barn och ungdomar boende hemma. Sen så är det barn och ungdom från 0 till 25. En vanlig etablerad församling ser sån ut. Och inte alla församlingar har alla fyra generationer. Någon saknar barnen, några saknar ungdomen, några saknar både vuxna och barn. Det är lite olika. Men en fyrgenerationsförsamling brukar se så där ut. Och det man hoppas det är att det blir starkare och starkare och starkare. Och fler, så hur länge ner man kommer i generation. Då vet man att man har en stark och god framtid för sig. I våran familj kan det se ut så här. Det är fyra generationer Svartdal. Det betyder att min mor är på sjukhem. Hon blir 93 år i november. Och så fort vi får ett nytt barnbarn, vi måste till mor så att hon kan få se barnen, att hon kan lära sig namnen. Och så lägger hon händerna på dem och så välsignar hon dem. Och det gör vi alltid med våra barnbarn. Mor måste lära namnen så de kan få hennes förbön och välsignande. Jag var hos mor förra dagen och jag frågade, hur går det mor? Är det bra med dig? Jag är resklar. Biljetten är betalt. Nu väntar jag bara på visum. Ja, det är jättebra. Sen så är det en av våra döttrar och ett av våra barnbarn. När vi samlas så kan det se så här ut. Den här foton är lite gammal så det har ju kommit tre barnbarn efter detta. Men det är liksom våran familj Turids och mig. Och det är vår stor familj för tiden. När Turi, min fru, fyllde 60 år i maj förra året så gjorde vi en surprise party för henne. Hon visste inte när det kom och vad som kom, men vi visste ju att hela hennes liv har ju varit i Astrid Lindgrens värld. Och vi gav henne möjligheten att vara Pippi Langstrump en hel dag. Det är ju en gåva för en 60-åring, va? Att man ska få vara Pippi Langström på sin egen 60-årsdag. Och att alla barnbarnen, barn och svärbarn, fick klä sig ut som någon i den här världen som har med Astrid Lindgren att göra. Vilken dag! Och vad ska man ge till en kvinna som fyller 60 år? Jo, man ger henne en lekstuga. Ja. Jag har väl aldrig någonsin sett min fru så berörd, så glad. Så hon var i chock i 2 timmar när jag tog henne bakstugan. Hon visste inte om att vi hade räckt att bygga den när hon var borta. Och sen så fick hon se att det var en lekstuga för henne. Alltså, barnbarnen får leka någon gång, men det är hennes, först och främst hennes egen stuga. Ja. Det är våran tidning i Pingströrelsen i Norge som gjorde ett intervju med Turi i förbindelse med att hon blev 60. Och jag får säga att mitt stora förebilde för ett hjärta som kan rumma alla generationer är min egen fru. Jag är berörd av hennes liv. Jag lyssnar till när hon som har arbetat nu i nästa år är det 20 år sedan hon startade att arbeta i vårt seniorarbete i Philadelphia kyrkan i Oslo. Och jag lyssnar till varje måndag när hon ringer alla gamla som ska på dagcentern på tisdag. Och jag förstår att de är heldiga att de har min fru som ledare. Det är torsdags och det är seniorträff varje torsdag. Och hon har ett stort hjärta för gamla och för barn och för vuxna. Och sen så säger hon, när de frågar henne, vad ligger det mest på hjärtat akkurat nu för tiden? Jo, det är nöd för alla barnen som försvinner bort från tro och kyrkan när de växer upp. Jag känner på smärtan och alla mödrar känner. Vi har burit barnen under vårt hjärta, och när vi ser dem ta andra val så gör det så ont. Därför vill jag gärna stå samman med slike kvinnor så vi kan bära varandras byrder, unge och äldre, och be fram en väckelse som skördar in alla bönbarnen. Jag tror det blir en stor väckelse, säger Turi och tar en sista slurk av cappuccinon. I kulissen väntar ett par som seniorer som behöver en kram. Hjärtligt tack, Turi, för du är mitt stort folk. Ja, det är bra. Det är jättebra. Jättebra. Så kan man ju fråga, vad ger du vidare? Vad överräcker du till nästa generation? Och vad har du tagit emot? Vi vill älska alla generationer. Vi säger nej, ett tydligt nej till generationsrasism. Jag vet att orden inte känns bra. Den är kanske skapad, kanske konstruerad, men jag tror den har någonting i sig. Vi känner till den traditionella rasismen. Den rasismen som är biologiskt begrundad. Att man mente att någon ras var bättre än någon annan. Att man hade medfödda egenskaper fördi man tillhörde en speciell ras och därmed kunde behandla andra folk som enten oönskade eller mindre värd. Det var det som gav oss slavhandel från Afrika till Europa. Det var det som gav oss holocaust för judar, och det är det som har gett oss apartheid. Det finns en biologisk rasism. Nu om för tiden talar man mer om, för det man har tagit avstånd från den biologiska rasismen, så talar om en typ av modern rasism, en typ av ny och utvidgad rasismtänkning. Det handlar för exempel om kulturrasism. Att någon tänker och menar att folk som är födda och växt upp i olika kulturer inte kan förenas och leva tillsammans i samma land på samma ställe. Det finns en religionsrasism som är växande. Det är att man tänker att folk från olika religioner inte kan leva tillsammans. Det är därför man vill starta en IS-stat. Det är därför också Trump säger att man önskar att muslimer inte ska komma till Amerika. För man tänker att det finns en typ av religionsrasism. Och den vi känner kanske mest till, det är tänkande i vårt samhälle som handlar om generationer. Att någon generation på ett sätt tänker att vi har något som är bättre än någon annan, eller att det är någon som är oönskat och som vi avviser. Och jag tänker att man får tänka igenom i ett modernt samhälle med segregering och delning. Att man tänker, är vi på något sätt influerat av någon typ av generationsrasism? Och då vill vi säga nej till det. För vi tror på alla generationers Gud. Och jag hörde ett amen. Vi tror på alla generationers Gud. I Bibeln står det, innan jag föddes så du mig. Att innan vi ser dagens ljus är vi sedd av Gud och har ett värde för Gud. Han som inte väntar på att vi ska födas för han ser oss, men han räknar med oss när vi bara är ett foster. Och jag tycker det är skönt när saltaren säger, och jag tycker att ni läser bättre svenska än mig, så kom igen. Går det bra med er? Förstår ni vad jag säger? Ja. Ni ser lite chockartat ut. Men det går bra? Så fint. Då läser vi tillsammans. Gud, från min ungdom har du fostrat mig. Och ännu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, o Gud. När jag är gammal och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft för nya släkten. Vilken bön! Att Gud är alla generationers Gud betyder inte bara att han är olika människor i olika åldrars Gud, men han är min Gud hela mitt liv. Det betyder att han är samma Gud för mig när jag är ett foster, som han är när jag är ett barn, som när jag är ungdom, som när jag är vuxen, när jag blir gammal och innan jag dör och efter döden är Gud våran Gud. Så han är alltså alla generationers Gud och han är hela livets Gud. Och jag tycker om hur Gud presenterar sig för oss. Han presenterar sig som generationernas Gud. När han säger att du ska kalla tillsammans folket och säga från Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, så är det som om Gud vill ta med historien när han presenterar sig för dig och mig. Det är nästan som att lyssna till Paulus när han skriver till Timoteus. Den tro som bodde i din mormor, som bodde i din mor och som jag tror och vet bor i dig. Gud är alla generationers Gud. Och jag tänker, det finns något att Bibeln har gett rum för någonting som kallas krönikeböckerna. Och jag tycker de är svåra. Man kör fast sig som ny bibelläsare när man kör sig fast i krönikeböckerna. Man får veta vem som är son till vem och vem som är son till vem och vem som är son till vem. Och jag tänker, jag kan ju inte ens läsa namnen. Ska någon tänka att jag ska komma ihåg detta? Nej, det behöver du inte. Men du kan komma ihåg en ting. Det börjar inte med dig. Och det slutar inte med dig. Kanske han bara vill berätta för oss att han är Gud för alla generationer. Att när du möter Gud så är det inte första människan som möter Gud. Men du står i en sammanhang och Gud har en historia i vår värld. Och jag säger det själv. Amen och halleluja. Till detta så tänker jag att det finns en frestelse för oss. Att vi på ett sätt och på ett tidspunkt börjar att tänka, jag är för gammal. Jag har på ett sätt gått av. Ja, jag lever än, men nu är jag för gammal. Nej, man blir ju inte för gammal. Jag tycker om det här kortet för jag tycker att hon liksom skrattar av den tanken att jag skulle vara för gammal. Nej, jag är inte för gammal. Men om man tänker på vad som hände i 68. Jag tänker att man har samma uttryck här, 68-generationen. Inte? Det var studentuppror. Det är i historien blivit kallat för ungdomsupproret. Vad var det som hände? Jo, innan 1968 så var det att vara vuxen och gammal, det var ett ideal. Det var någonting man gärna ville vara. Man ville vara vuxen. Man ville vara så mogen och gammal som möjligt. Det betyder att när ungdomar satt i konfirmationskavaj eller dress så såg de ut som sina bästa föräldrar. Ja, de såg gamla ut. För det var det de ville vara. Och därför handlade det om att bli konfirmerad var att gå in i de vuxnas räcker, sa man i Norge. Det betyder ju också att din mor och far kanske ser äldre ut på sitt bröllopsbilde, sitt bröllopsfoto för 40 år sedan än det de gör idag. Det är märkvärdigt. Men det var så. Man skulle se gammal ut, man skulle se vuxen ut. Idag vill alla vara unge. Alla vill vara unge. Ja, ja, ja. När man tar med barnen i butiken för att köpa barnkläder till de som är 2-3 så köper vi ungdomskläder till barnen. När vi på 60 går i butiken, affären, för att köpa kläder så vill vi också ha ungdomskläder. Vi vill ha trånga byxor, vi vill ha röda skor. Ja, det vill vi ha. Ja, vi. Alla vill vara unge, om det är möjligt. Vi har alltså ett ideal. För handlar det om att alla ville vara vuxna och gamla. Nu handlar det om att alla vill vara unga. I den idealbilden så finns det en fara att någon tänker jag är för gammal. Och det blir man tidigare och tidigare. Det är inte bara pensionsåldern som går ner. Men tanken om att jag skulle kunna brukas till någonting, den blir ju svårare och svårare och överbevisa en som är 60 och en som är 50. Du är inte för gammal. Det är ju Gud som besöker Abraham och säger till Abraham i Terebintolunden att Sara nästa år ska ha ett barn. Och Sara lyssnar till detta och sitter i tältöppningen och hör att hon ska få barn och ha det nästa hundskratt. Hon hade ju inte ens menstruation. Nej, nej. Hon hade det inte längre på kvinnors vis. Nej, man kan inte få barn om man inte har menstruation, eller? Och så står det om Abraham att han såg på sig själv. Och det var inte mycket att se. Nej, det var inte mycket att se. Nej, det var slut där också. Jajamän. Två gamla som får ett löfte av Gud. Nästa år på den här tiden ska dra ett barn. Varför skrattar du, Sara? Och då blev hon rädd och sa, jag skrattar inte. Jo, sa Gud, du skrattar. Jag vet inte vad som har hänt med dig. Att du kanske på någon tidpunkt i ditt liv har på ett sätt, nu är det slut. Du förväntar inte att Gud ska göra någonting i ditt liv. Du förväntar heller inte att Gud ska kunna bruka dig till någonting. Du är rätt och slett i din tanke tänkt, jag är för gammal. Skratta åt den tanken. För gammal, ja. Nej. Nej, det går inte. På den andra sidan, ja, ta med den. Jag läste ju om Ericsson, mobilgiganten. I 2006 gav mobilgiganten Ericsson 1000 av sina anställda ett erbjudande om ett slutpaket. Det var inte de som var över 60. Nej, det var till alla anställda 1000 styck som var mellan 35 och 50. Det är tidigt att få ett erbjudande om slutpaket när du är 35. Och vad var grunden? Jo, det var att det gick så fort i svängarna på utvecklingen på mobilfronten att de som var 35, De följde inte riktigt med längre. Man måste ha yngre folk än. Och jag tänker väl om att vi säger ju inte det på samma sätt i kyrkan. Men någon känner det. Jag tror jag har fått ett slutpaket nu. Men du har inte fått det. Kanske du får ändra din roll. Kanske du får ändra din tjänst. Kanske du ska göra något annat än det du har gjort. Men ett slutpaket, det får du inte. Nej, för du är inte för gammal för Gud. Skratta inte när du hör och lyssnar att den helige ande talar in i ditt liv. Det är inte slut. Han har mer att ge och du har mer att göra. Amen. På den andra skalan så finns ju alla som tänker att jag är för ung. Ja. Man saknar erfarenhet, man saknar utbildning, man saknar det mesta. Jag är för ung. Det här har ju varit en typ av ursäkt genom alla år. Så när Gud kallade Jeremia så kom det här att nej. Det är fel Gud. Det du tränger nå och behöver nå, det är någon med kunskap och erfarenhet. Jag är för ung. Och då säger Gud till dig och mig, säg inte att jag är för ung. Vem är du som skulle kunna säga att Gud inte kan bruka dig fördi du är för ung? Det var det problemet jag hade. Ja, det är mig. Ja, det är mitt hår. Eller det var mitt hår. Ja, det var mitt hår. Och tänk att jag är född i 54. Jag var 14 i 68. Det betyder också att jag började känna Gud predikant som 16-åring. Det betyder att när jag kom på några ledersamlingar och predikantdagar så hörde jag alla tala om allt var bättre förr. Och jag visste att jag är född för sent. Det är som att komma till centralstationen och tåget har gått. Du ser bara spåren efter det. Ja, nu kom jag. Man är för ung. Och den tanken är en väldigt farlig tanke. För Gud tänker stort om unga människor. Gud kallar unga människor. Det var svårt för Timoteus att vara pastor i Efesus. För en församling som har haft aposteln Paulus i 3 år som pastor, de vet vad det vill säga att ha en riktig pastor. Och han vi har fått nu, Timoteus. Vilken typ. Han blev ofta sjukskriven. Han var ofta deprimerad. Han såg ned på sig själv och kände att andra skapade dålig självbild. Så seniorpastorn fick skriva och uppmuntra den unge Timoteus. Timoteus, låt inte någon se ner på dig för du är ung. Om de ser ner på mig, de tycker jag är för ung. De tycker att jag är för oerfaren. Ja, det vet jag att de tycker det, men inte släppte in. Still dig föran spegeln, Timoteus, och ge akt på dig själv. Respekter dig själv. Res upp dig, rätt upp din rygg, för du ska inte vara för ung. Du ska vara en förebild för alla de troende, för alla de troende. Amen. Det vi ser där att Jesus även från sin födelse förenar och försoner alla generationer. Och jag tror inte att det är tillfälligt, att liksom bara händer helt oplanerat. Jag tror att när Jesus, Guds son, kommer in i världen så vill Gud demonstrera för all världen att alla generationer behövs samtidigt. Jag tycker att vi får börja med, ja, den där får vi gå, den hade jag glömt. Det går fint. det går väldigt bra. Jag tänker att vi får börja med det som vi tror är en tonårsflicka. Vi vet ju inte det helt säkert, men i och med att hon är bortlovad, trolovad och hela större, så tänker vi att hon är ung. Och det är möjligt att hon är så ung som 14, som 15 eller runt där någonstans. Man får tänka, vem är du, Maria? Och därför så tänker jag, Gud tänker stort om unga människor. Tänk att det största, svåraste uppdraget i hela historien är inte given till en välutbildad, erfaren vuxen. Det är gett till en ung flicka någon plats i Nazaret. Hur kan den treenige Gud tro så stort om en ung kvinna som inte ens hade varit tillsammans med någon man? Responsen hennes, den är ju helt naturlig och har varit unge människors respons till alla tider. Hur ska det här gå till? Gud, du kallar mig till någonting som är för stort. Du kallar mig till någonting som är för svårt. Jag har ingen möjligheter att göra detta. Det är det samma svar till alla tider, till alla, att den heliga ande ska komma över dig. Gud börjar med våran svaghet för att visa sin kraft. Det handlar inte vem vi är, men det handlar om vem Gud är. Halleluja. Det är möjligt, Maria, för den heliga ande skall komma över dig. Jag tycker att vi ska låta oss inspirera och tänka, Gud tänker stort om unga människor, även om en ung tenårsflicka. Jag tänker att på den här banan så kopplar han in två vuxna. Den ena är Elisabet, den andra är Zakaria, prästparet i Jerusalem, som hela sitt liv har önskat att få ett barn. Det har de inte fått. Nu är de också gamla och alla vet att Elisabet kan inte få barn. Men ingenting är omöjligt för Gud. Så nu är Elisabet gravid. Hon är havande. Är det man säger? Säger man gravid? Ja, hon är gravid. Lägg märke till det geniala som Gud gör. Han ger alltså en ung tenårsflicka som nu står inför sitt livs uppgift. Och hon får ingen stöd från sin omgivning. Jag tror inte att det finns stöd från sina föräldrar, från sina grannar, från folket i bygden. Det tror jag inte. De skrattar, de ler, de tänker, aj, 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 vi vet mer. Men Maria, du har en släktning. Du ska gå till din släktning, Maria. Hon kan förstå dig. Hon vet. Och lycklig är den tonåring som har någon i sin familj eller släkt som vill förstå det som ingen kan förstå. Men som känner igen när Gud talar. Någon har en mor, någon har en far, någon har en farfar, någon har någon lite längre ut i släkten. Men Gud vill att unga människor ska ha någon som kan förstå hur Gud kan göra när man inte riktigt förstår. Hon går till Elisabet och det är ett fantastiskt möte mellan dessa två. Jag älskar det foto. Jag tycker att det är så vackert. Tänk att här kommer den unge osäkra tonårsflickan bärande på det hon har fått av Gud. Sen så möter hon den vuxna Elisabet som igenkänner, bekräfter och välsignar. Vi lyssnar till vad Elisabet säger. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignat är du mer än andra kvinnor, och välsignade barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor lyssna till det? Unge flickan, Marie, barnet, tonåringen. Vilken respekt hon har, Elisabet. Min herres mor. Det är möjligt att vi inte alltid har respekt för rollen, för ämbetet eller för personen. Men ha respekt för ämbetet. Ha respekt för kallelsen. Ha respekt för det Gud har satt folk inne i. Vilken respekt, Elisabet. Min Herres mor. För när mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Tänk att möta en sån tant. Tänk att möta en sån tant. När Gud har talat, när Gud har kallat och ingen förstår hur sårbar man är och hur glad man blir när någon förstår, fordi de känner igen Gud i en människas liv. Amen. Så blir alltså döparen Johannes vägryddaren för Jesus Kristus. För mödrarna har hittat varann i en gemenskap. Det handlar om Guds frälsningsplan. Och då tänker du, nu har vi ett barn, Jesus. Nu har vi tonårsflickan och nu har vi de vuxna och nu kommer, det är ju fantastiskt att nu kommer de också som är gamla, Hanna och Simeon. För en ting är att ha det i hemmet och i släkten, men man ska ju till templet också. Och vad vill den säga i templet när vi kommer Josef? Och jag ska kanske förklara att du inte far på riktigt. Vad vill de säga i templet när vi kommer för att de ska göra det som vi ska göra på riktig dag? Tar de emot oss? Eller blir avvist? Blir vi mött med misstanke än en gång? Så Gud varit där? Över lång tid har han talat till två gamla. Simon, en gudfryktig man. Den helige ande hade låtit honom få veta att Messias skulle födas innan han dog. Det visste han. Han visste inte när, han visste inte hur, men han visste det kom att ske. Varje dag gick han till templet, och inte så långt undan så kom den gamla Hanna som nu var 84 år. Hon hade varit gift i 7 år, sen blev hon änka, och efter det hade hon inte gått från templet utan tjänat Gud i fast och bön. 84 år. Alla de andra, de tror att det är ett vanligt par som kommer, Josef och Maria. Det kom ju folk hela tiden med sina barn. Alla de andra trodde att det var ett vanligt barn, för det såg ju slik ut. Men det var en som såg någonting som inte syns. Och det var Simeon som tar detta barnet i sina armar. Och så möter han Josef och Maria med förtroende, med bekräftelse och med välsignelse. Du ska veta hur mycket det betyder att du säger det du säger. Nettopp fördi att det är du som säger det. Jag var ung, jag var oerfaren, jag var ny pastor i Kristiansand. Jag tyckte det var allt för stort, jag tyckte det var allt för mycket. I församlingen hade vi flera tidigare pastorer och föreståndare i samma församling. Det är inte alltid en önskedröm. Det är inte alltid de man önskar få många av. De vet bäst. Den äldsta av dem heter Christian Sundsdal. Han hade stått i Kristiansand i en väckelse så stor. Han kom till gudstjänsterna söndag 11. Ja, han aldrig det första året riktigt hem innan telefonen ringde. Tack Egil. Det är det bästa jag har hört någon gång. Och det verkade som han menade hela tiden. Och jag tog det till mig och tänkte, tack ska du ha Christian. Tusen tack ska du ha. Så tar alltså Simeon barnet i sina händer och så säger han, förledd av anden kom han, gick han till templet och när, för, ja tack, tack, oh, det, tack ska dra. Vi börjar om, så blir det riktigt, kom. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har beredd åt alla folk. Fantastisk. Gamle Simeon, vad kan han brukas till? Vilket ansvar kan en gammal man ta? Han var fylld av helig ande. Om du inte kan göra det själv, var vaken för att välsigna dem som Gud berör. Om du inte kan göra något annat, så kan du ta det de har, den gåvan Gud har gett dem i dina händer. Så kan du tacka Gud och så kan du välsigna. Vad har du sett Simon? Ja, inte mycket, ett litet barn. Det här barnet har ännu inte sagt ett ord. Det här barnet har ännu inte gjort ett mirakel. Han hade ju inte sett någonting av det alla andra fick se några år efter. Men han såg det ändå. Han såg inte bara vad det var. Men han såg vad det skulle bli. Det var en profetisk ande. Och här finns det någon som Gud har smord med en ande som gör att du ser mer än det du ser. Du ser en framtid som är större än det som vi ser akkurat nu. Halleluja. Det var i äldstekåren i Philadelphia kyrkan i Oslo. Jag hade blivit föreståndare. Vi hade bett tillsammans, arbetat tillsammans en period och äldstkåren hade utmanat mig att teckna ett bild för församlingen, hur jag såg det för framtiden. Jag var yngre än nu. Det var 95, 96, 97. Jag gav gas och jag gav full. Jag sparade inte på någonting. Jag delade det jag hade fått i mitt hjärta och hur jag såg det. Det var inte så att Gud har sagt och Gud har talat, men jag delte det jag såg och det jag hade fått i mitt hjärta. Och jag husker jag hade en flip över när jag hade gått igenom och jag tänkte, hur reagerar en gammal äldstekår på detta? Så var det en av de äldste i äldstekåren i Philadelphia kyrkan i Oslo som kom fram. Gick helt fram till flipovern och jag tänkte, nu är det slut. Nu är det slut. Så hållt han på flippovern och så sa, Gud, nu kan du låta din tjänare fara härifrån i frid. För jag har sett framtiden. Det finns ingen som är för unge. Det finns ingen som är för gamla. Det är inte alla unga som ska göra allt och det är inte alla gamla som ska göra allt. Roller är olika. Men att tjäna Gud kan vi göra. Att vi kan vara trogna med det Gud har gett oss. Och inte bara oss själv, men se vad Gud har gett åt andra. Bekräfta det, välsigna det och lyfta det upp för Guds ansikte. Det ska ske, säger Joel, profeten. Det kommer en tid. Det är inte bara för någon, men det är för alla. Det kommer en tid där Guds ande ska komma över gamla folk. Över gamla folk. För gamla män ska ha drömmar Och det är inte naturligt. Nej, nej, nej. Gamla män har inte drömmar. De har minnen. Ja, det känner jag till själv. När man har fyllt 60 år så tänker man, nu är framtiden kortare än fortiden. Då vänder man sig om och så börjar man tänka, vad har jag upplevt? Så börjar man tala om allt man har gjort själv. Det är naturligt. Alltså, vi vänder om och ser oss bakåt. Ja, det är naturligt. Men det Joel talar om, det är inte vad som är naturligt. Han talar om det som är övernaturligt. Det är vad som händer när anden kommer över dem som är gamla. Då blir de inte bara upptatt av vad som har hänt förr. Nej, nej. När anden kommer över gamla folk, då börjar de drömma. De drömmer om en framtid som går ut över deras eget liv. De drömmer om vad som händer även efter sin egen död. För de drömmer inte om sig själv. De drömmer om söner och döttrar, om unga män och unga kvinnor som får synen och uppenbaring. Det gör Gud. Den heliga ande ska komma över dig. Halleluja. Jag vill avsluta den här långa predikan, men den var god. Ja, den var jättegod. Ja, den var jättegod. Bara avsluta den med en kort berättelse. Jag hade lärt känna en affärsman i Göteborg, kopplat på Smyna i Göteborg, Lars Åkerbo. Drev mest med fastigheter, men under tiden så hade han liksom ändrat fokus lite mer över på skog och plantering. Och nu var hans söner de som drev det. Han var i gråzonen på att bli pensionär. Vi var på hans gård i Sverige sammans med några pastorer, bland annat Pelle Hörnmark och några som ville ha gemenskap några dagar. Så delar i ett samtal som jag har med Lars-Åke Boom att han är blivit mer eller mindre pensionär, och han sa, jag gillar för det mesta gå och plantera träd med mina barnbarn. En dag, sa han, var jag ute med en av mina barnbarn och planterade träd, och denne sonen frågade farfar, de träd som vi planterar idag, när kan vi hugga ner dem? Barns perspektiv, det är nu, det är imorgon, det är idag. Så säger Lars-Åke till sitt barnbarn, när vi planterar gran så tar det mellan 60 och 80 år innan vi ska hugga ner dem. När vi planterar lärke så går det lite snabbare, så då räknar vi som 30-50 år. 60-80 år. 30-50 år. Det är ett stort perspektiv för ett barnbarn. Då ser barnbarnet upp på Lars-Åke och säger, då gör ju du detta för mig där, farfar. Och det grep mig så djupt. Tänk på någon barnbarn, småbarn som ser upp till någon gamla, äldre. Du gör detta för mig då, farmor. Du gör detta för mig då, farfar. Det är ju inte det här du gillar. Jag vet att du gillar ju inte den här musiken. Du gillar ju inte det här ljuset. Du gillar ju inte ens den här formen. Men så gör du det för mig då, farmor. Då gör du det för mig då, farfar. För vi vill bygga en församling när barn ser upp till äldre. För vi bygger för de som kommer efter oss. Vi bygger en församling för alla generationer. Amen. Så gör du detta för mig idag. Herre, jag tackar dig för att du är här. Och jag tackar dig för att ingen är för unga, ingen för små, ingen för gamla. Men att vi alla räknat med när du vill bruka oss och bygga ditt rike. Herre, jag tackar dig för att du också ser dem som redan har pensionerat.